Ja, då hälsar jag dig varmt välkommen den här halvtimmen. Vi har en gäst här med idag som ska berätta lite om de upplevelser han har gjort. Och du får presentera dig själv, vad du heter.
Okej. Ja, jag heter Henry Schwartz och kommer uppifrån Norrland, Västerbotten, från en stad som heter Skellefteå.
Ja. Och ni är på resa och har stannat till här i Gullspång.
Det stämmer bra.
Du har din fru också med dig.
Ja.
Och du har varit i Göteborg.
Jo.
Ja. Vi tar tillfället här att få höra lite glimtar ifrån ditt liv. Det är ju så att uppleva frälsning, det är ju det största man kan uppleva här i livet. Och få uppleva att vi har välkomnat en lots ombord, om man tar den bilden. En lots behöver vi för att vi ska kunna navigera rätt här i livet, på livets hav. Där finns det många faror och där finns det många ting. Och även som en frälst människa får vi uppleva att vi behöver nåd ifrån Herren så att vi kommer rätt då det gäller det liv som vi får leva tillsammans med Jesus när vi har tagit emot honom. Ja, Henry, du kommer då ursprungligen från Finland.
Det stämmer bra.
Ja. Och det var ju gripande här att strax innan vi började den här sändningen, du berättar om att dina föräldrar var troende.
Det stämmer bra.
Och du fick en bra grund ifrån barndomen.
Absolut.
Du sa att det betydde mycket.
Jo, det låg som en grund och för sig. Där jag växte upp i Finland i en stad som heter Jakobstad. Och som ung pojk fick jag ju stora förmånen som jag värdesätter och uppskattar väldigt mycket för att vara med. Mm. Man sprang väl lite grann i kyrksalarna men ändå lades det en grund och åren gick och man började förstå sammanhanget och vad Guds ord innefattar och vad det betyder och vad Guds ord vill säga till oss var och en. Och man är aldrig för ung men man är aldrig heller för gammal, och i det sammanhanget skulle jag verkligen rekommendera alla föräldrar som har barn, låt barnen få också vara med i sammanhanget och ta del, för det läggs en grund också i barnets hjärta.
Ja, och dessutom så berättade du här att din pappa, han var predikant.
Ja, lekmanna predikant. Ja. Han var ofta ute i församlingar och var framförallt också i Spanien, om inte nu kommer ihåg fel, 2-3 månader och förkunnade ordet både i Finland men också när vi flyttade hit till Sverige slutet på 60-talet, så var ni många församlingar runt om i Sverige då, Pingstkyrkan eller Philadelphia-kyrkan då, och förkunnade ordet.
Ja, ja, och men det här blev trots allt inte ett avgörande för din del, utan det kom senare i livet.
Ja, så kan man säga. Men som jag sa före här nu, att det lades en grund. Jag visste vägen, jag visste sanningen, det var Guds ord står för. Men som omogen och vänen lockar ju på sitt sätt, så tänkte jag som så att ja, men jag blir, tar väl emot frälsningens budskap när jag blir lite äldre, att jag sköt som fram det, men
ja.
Men man får ändå vara vaksam, att man vet ju aldrig, gårdagen är förbi, morgondagen har vi ingen kännedom om vi lever och verkar. Men idag, rör sig Herren och för sig, och viktigt att kunna ta den här avgörande beslut. Sen har jag ju framförallt haft nära och kära, och jag har ju varit mer eller mindre som ett bönebarn och folk har bett. Ja. Att det här är ju inte endast egen präktighet eller duktighet, och är väldigt tacksam framförallt och glad över att Gud stängde aldrig dörren. Ja. Och vad heter nu, väntade på mig i alla dessa år.
Hur gammal han du bli innan du tog det här steget?
Jag var, vänta nu så inte jag säger helt fel, 39 år.
Aha.
När jag tog avgöra. Men jag kände ju till kristna biten sedan jag var 5 år.
Ja,
så dumdristigt nog lät jag åren gå utan att, men jag var en flitig kyrkobesökare ändå. Det var någonting ändå som drog mig till, till kyrkorna. Men ibland är det väl inte heller så här att det bara hoppa in i leken och utropa ett halleluja och ett amen, utan det har ett pris. Och jag var kanske inte beredd att betala priset eller bära korset. Mm. Men tacksam ändå att Gud väntade på mig alla dess år och att till och med jag får tillhöra segerskara. Inte av duktighet utan endast av nåd.
Ja, och från det att du var 39 år och upplevde frälsning och in till denna dag så har du säkert upplevelser att berätta om under den här tiden som frälst.
Ja, vi säger så här att det är ju som en tillväxt och vi säger, det har ju väl varit både berg och dalar, uppförsbacke och nedförsbacke, men jag har ändå märkt i livets sammanhang att Gud har varit trofast. Och det känns ändå tryggt när motgångar och prövningar kommer, för det får man alltid räkna med fast man inte kanske talar brett om det, men det är bra att kunna stå på en stabil grund och ha någonting att luta sig till när det stormar. För han är ju ändå vår tillflykt och vår borg. Och vad jag ändå själv lärt mig under den här vandringsvägen, att jag må ha 10 fingrar, men de fingrarna räcker inte ens till så många bönesvar som jag har fått på bönesvar. Ja. Att för mig är det en verklighet och för mig är Gud verkligen levande. Och jag säger som aposteln Paulus, jag vet vem jag tror på.
Ja, du har också berättat om att det var med en tider då det var väckelse. Var det framförallt i Finland?
Jo, det var ju som väckelse både på 60-talet och vi säger 80-talet. Och Guds kraft rörde sig ju väldigt starkt i Finland och likaså som det var här i Sverige också. Men sen fick det väl lite kanske en annan riktning och vi säger som vi väl känner till att profeterna har ju tystnat lite grann, sen har det väl hänt lite grann saker runt omkring, men Gud är ju densamma och må Gud hjälpa varje församling och pastor i den position han står att framförallt bära fram ordets sanning och inte börja kompromissa eller kapitulera från ordet, för då tappar vi fotfästet.
Ja. Ja, jag förstår ju också att du har upplevt den här utvecklingen i vår tid.
Jo, man har väl både sett och upplevt och känner en liten oro och bekymmer när vi ändå har så underbar förmåner och möjligheter. Men ibland har vi låtit följa med det som händer ute i samhället och de andeströmningar som finns, som kan vara väldigt lik men ändå på sidan av.
Ja. Det här sanningen om Jesu tillkommelse, den tonas ju fram när det är väckelse bland Guds folk. Jesu tillkommelse.
Mm.
Och hur upplever du just detta?
Jag kan väl uppleva på så vis att man är väl lite försiktig, för man vill inte skrämma folk, att man undviker kanske just det att Jesus kommer, är vi redo, som man kanske hörde väldigt mycket på 70-talet och vill säga början på 80-talet, men det har man kanske nu lite grann talar väldigt lite grann just, men det är ju det som är avgörande och det är ju det vi har en längtan och en förväntan att Herren kommer och hämtar det sina.
Ja. Det är väl ett tidstecken det här om att sanningen om Jesu tillkommelse inte hörs så mycket i vår tid. Och det var en känd predikant som sa så här, mycket känd förresten, ja, det var Levi Petrus.
Mm.
Att när det börjar bli tyst om Jesu tillkommelse, då är det tecken på att han är nära.
Ja, det kan vara så, och ser vi i vår situation och hur landet befinner sig, så har ju mycket förändrats, och jag vill själv tro, endast Gud har ju alltid sin hand, men jag tror, om vi tittar vad som händer, att jag tror inte det är långt borta innan basunen ljuder.
Nej. Då gäller det att vara redo.
Absolut.
Det har ju, ja, det är ett uttryck där i Matteus 25 som jag ofta känner att man måste återkomma till i sitt vittnesbörd, och att hålla det brinnande och aktuellt, detta väckelsebudskap som kommer fram just i den liknelsen, när det står så här, att det som var redo gingo in med honom i bröllopet. Men jag tror att det är så här, att om inte Guds ande får verka och vi får verka till förnyelse och väckelse i våra liv, då är det inte så angeläget längre om med väntandet. Att det är ju så att det handlar om man längtar att få möta Jesus. Det är en längtan som den heliga ande lägger ner i våra hjärtan. Just detta att få möta sin brudgum. Att det är någonting som är levande, brinnande. Jag älskar hans tillkommelse. Och du har väl säkert också upplevelser förutom det här med väntandet och sanningen om Jesu tillkommelse. Upplevt många ting under resans gång. Har du något speciellt minne som du skulle vilja ta fram under din vandring inför denna dag?
Man brukar ju säga, jag vill säga, Herrens vägar är outgrundliga, och framförallt har jag ju upplevt under vandringsvägen att Gud är trofast.
Ja.
Och är det någon man kan förtrösta och förlita på, så är det vår himmelske Herre. Och jag kommer att tänka på, nu är det bra många år sedan, jag gick igenom en prövning, och endast Gud och jag själv visste det jag kämpade emot.
Ja.
Och under samma tid hade jag nära samarbete med en pastor, och vi höll igång ja, lite grann som ett stugmöte där vi samlades, och ingen visste vad jag äntligen gick igenom. Men det som var så förundrigt i sammanhanget, när jag var i Guds arbete, allt det som försökte trycka ner mig och tynga ner mig var som bortblåst när jag var i Guds arbete och verksamhet.
Ja.
Och Gud fyllde mig ändå med, vi säger nu, vedekvickelse och kraft. Och sen har jag en barnslig men väldigt stark tro, och sa till Gud ändå att, Herre, låt det ske din vilja, inte som jag vill. Men min önskan skulle ändå att den här saken som jag brottas med, att det får bli någonting positivt och bra. Men jag förtröstar och litar på dig. Och självklart har vi också den själafienden som kommer med tanke förgånga. Ja, men var finns din Gud? Nu har det gått en vecka, eller, och nu har det gått två veckor, ändå har du inte svårt. Det är inte lika bra att du vänder ryggen och börjar vandra på dina gamla vägar. Men nu var inte min kristna tro byggt på hur jag känner och hur jag upplever, utan jag håller fast det vad Guds ord säger, som är starkare än mina känslor. Och där sa jag till Gud både i ordalag och sa så här, att, Herre, jag tackar dig, precis som jag hade redan fått bönesvaret, fast jag inte har mina, men jag vet att du förmår göra stora mäktiga ting än idag. Och det gick nog, tror jag, närmare 4 veckor, nästan en månad, och jag fick ett bönesvar, och Gud vände.
Ja.
Det jag inte väl kunde förändra. Och det gick till sig.
Det är väl så här också att vi får just gå igenom olika saker för att våra trosrötter ska bli mera fast, och förankringen i Guds ord. Att uppleva att då våra möjligheter tar slut,
mm.
så tar Gud vid. Men det kan vara så att Gud väntar till dess att vi har kämpat färdigt, så att vi får helt förtrösta på honom.
Ja.
Det här är ju också min egen erfarenhet. Och det är väl det här också Israels barn fick uppleva, att de skulle förberedas för att komma in i Guds vila.
Absolut.
Som Hebreerbrevet talar om. Det finns en Guds vila där vi inte kompromissar med Gud, utan vi överlåter allt åt honom. Att vi kan säga eller bedja så som Jesus lärde lärjungarna: ske din vilja med mitt liv. Ske din vilja. Vi har bara ett liv att leva. Och det är frågan, hur lever vi det? Är vi i centrum av Guds vilja, eller sysslar vi med andra ting som då istället drar ner vårt andliga liv? Och vi lever inte på segerhöjderna. Har du något mer här med tanke på hur du upplevde det då i Finland? Man får väl se det här att när det går nöd över ett land, som Finland fick uppleva under andra världskriget, att Gud på det viset lär människor att bedja. Jag tänker på det här ordet: hur skulle jag kunna lära dig bedja om inte genom nöd?
Ja, det är så sant det du säger och delar med dig. Och Finland har ju, om man tänker andra världskriget och det var de gick igenom. Men sen är det så väldigt lätt, vi människor har så lätt att glömma bort där Guds kraft har fått beröra landet och där Gud har välsignat landet. Och just när vi får det någorlunda bra så vill man ju gärna gå sina egna vägar och förtrösta på sin ekonomi eller andra, vi säger nu, saker. Och jag kan väl känna en oro och en sorgsenhet hur det har utvecklats i Norden. Och det här gäller ju både, vi säger nu, Norge, Finland och Danmark och Sverige likaså. Och att vi har väl tappat lite grann fokuseringen och har de väktaren som ska varna församlingen, och profeterna har ju mer eller mindre tystna, och det har ju sin grund och orsak varför det har skett så. Och här har vi kanske inte alla gånger gjort det vad Gud har viljat i våra, och här bär ju församling och ledarna ett ansvar till en viss del hur man leder fåren, och för det är ju ändå en herde som ska ha omsorg om sina får. Och här är det viktigt att vi gör det vad Gud har kallat oss, och framförallt våga stå på ordets grund, inte börja banta ner på ordet, inte börja kompromissa med ordet, för då hamnar vi lite grann på sidan av. Sen får vi ändå visa respekt för överheten, men börjar överheten tar för egendomliga beslut, då måste vi gå med vad säger Guds ord. För Bibeln säger klart och tydligt, det är bättre att lyda Gud mer än människor.
Amen.
Att vi kan inte ha ena foten på världens vägar och andra foten på, vi säger nu, kristna vägar. Och nu har jag väl hört lite grann mer från Finlands sida, och jag känner en stor sorg och ledsamhet hur det har utvecklats. Så jag har väl hört en del predikanter som har varit ganska radikala och drastiska i sitt uttryckssätt och menar som så: om inte Finlands nation och människorna där, framförallt kristna, vänder sig tillbaka och söker Guds ansikte, så är jag rädd och orolig att det väntar en dom. Och varför säger jag det? På samma sätt som vi läser, vad heter nu i Bibeln, om Sodom och Gomorra och det som hände under Noas tid. Att omoralen välde i landet. Och på samma sätt har ju också saker och ting som vi märker i hela Norden fått ta fäste, och vi mer eller mindre har sänkt ribban och öppnat dörren så att felaktiga saker har fått komma in i församlingen. Mm. Och vi måste ändå visa värdighet, hålla heliga ting heliga och framförallt visa respekt för Guds ord, vad den äntligen står för. Och sen får man vänen håna och eller skratta, men det är viktigt ändå, för vi har ett ansvar, vi är ändå Guds ambassadörer och människor som har stridit sin strid. Så det är väldigt viktigt när fanan har överlämnats till den nykommande generationen, vad gör vi med den? Är vi beredda att strida vår strid ända till slutet? Och då är jag lite orolig än om vi är beredda att kompromissa och sänka ribban, att det kan förvänta en dom i som den här brodern i Finland predika. Och varför sa han det? Och varför säger jag det? Annars det som hände för Sodom och Gomorra, annars måste ju Gud själv be om förlåtelse. Det som lärt sig det vi läser i Bibeln.
Mm. Ja, hur är det i Finland? Det är väl så att vi ser utvecklingen går åt det hållet att man öppnar sig mer och mer för ting som väckelsefolket aldrig skulle tänka sig kunna släppa in i en församling. Mm. Är det någon skillnad på Finland och Sverige?
Ja, det har ju vi säger nu smygigt sakta men säkert, och vi säger nu Sverige ligger väl kanske lite grann för att Finland har ju alltid kommit ett antal år efter just den här kapituleringen och liberalismen och den delen att vi säger. Men det har ju så smugit in i församlingar och sen har väl kanske sina grunder och orsaker vi säger varför man har inte varit uppmärksam, vaksam och vi säger våga stå på ordets grund och inte varit stabil och. Men vi får väl bära också fram i bönens armar de här, för de har ändå en stor uppgift till varje pastor och predikant att uppfylla. Och det är väl inte så lätt i dessa tider vi lever i. Och sen har vi framförallt mycket det som händer i samhället vill också smyga in inifrån. Och här gäller det också just att vi säger nu, var uppmärksam och framförallt må Gud fylla både församlingsmedlemmar och de som har ledarposition, uppfylla med den heliga andes eld så den åter får flamma. För i vår egen kraft förmår vi inte göra mycket, men Gud vare tack och lov där den heliga ande får ha sin verka, så är inte undrets tid förbi. Mm. Gud förmår göra stora mäktiga ting än idag.
För att slutföra det här och för att summera ihop det du har sagt, så tycker jag att det du har sagt då, det handlar om just att sätta Guds ord högt och främst. Som du nämnde också, det handlar om så som apostlarna sa, man måste lyda Gud mer än människor. Och det är väl också så här att som Paulus säger, med tanke på den tid vi lever i, att så skola alla det som vilja leva gudfruktigt få lida förföljelse. Mm. Och så har vi också det här ordet till Timoteus som Paulus skriver. Att det må du veta att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. Mm. Och någon har sagt så här med tanke på utvecklingen, eftersom vederbörande var från Norge, så sa han så här att då det gäller den norska kristenheten och då de upplevde ockupationen, att man förmådde att stå emot nazismen, alltså de i kristenheten i Norge, men man förmådde inte att stå emot materialismen.
Just.
Och det är väl det som alltid är orsak till att man avviker. Det handlar om att det skapar sömnaktighet, det orsakar försummelse att vårda Guds ord. Jag tänker på vad Jesus säger till en av församlingarna, och det är ju Philadelphia då, att du har tagit vara på mitt ord, och genom att du har gjort det ska jag frälsa dig ur den prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta jordens innebyggare på prov. Är det inte så att vi är där idag, att vi står inför detta, att det går en prövning över hela mänskligheten idag?
Jo, absolut. Och sen tanken kommer till mig, det du delar med dig, att där vår skatt är, där är vårt hjärta. Amen. Också.
Där får jag tacka dig för att du ville vara med i det här närradioprogrammet. Och önskar dig Guds välsignelse med din fru i fortsättningen. Och så tackar vi för din uppmärksamhet här som har lyssnat till det här programmet. Och vi önskar dig Guds välsignelse. Och så hörs vi återigen för min del nästa fredag.